19 november 1989, Östtyskland.
Nära 2 miljoner östtyskar besökte Västtyskland och Västberlin igår, och precis som förra helgen uppstod kaos på järnvägsstationerna med överfulla tåg, och det var milslånga bilköer vid gränsövergångarna. De flesta östtyskar reser till väst för att handla. Mest åtråvärda varor är tropiska frukter och kaffe.
Den 20 november 1989, Tjeckoslovakien.
Igår kväll greps den tjeckoslovakiska polisen Peter Ohl i oppositionsgruppen Karta 77 och anklagade honom för att ha hittat på uppgifterna om att en student har misshandlats till döds av polisen. Samtidigt demonstrerade 20 000 personer i centrala Prag mot polisens påstådda dödsmisshandel och krävde att kommunistpartiets ledning ska avgå. Här är Prag.
Polispådraget runt centrum var massivt och när mörkret la sig stängdes gatorna in mot Václavplatsen. Men polisen gick inte till samma våldsamma attack som i fredags och det hela avlöpte relativt lugnt. Senare på kvällen rörde sig folkmassan ner för Nationalgatan och vid de två största teatrarna stannade många. Det blev en spontan samling där strejkande skådespelare höll tal och folket ropade slagord. De många poliserna höll sig dock på behörigt avstånd. Det faktum att polisen ändå lät söndagskvällens demonstration förlöpa någorlunda ostört kan innebära att uppslutningen till måndagens demonstration blir än mycket större. Oppositionen samlar sig nu för att tvinga regimen till en öppning och till en dialog. Men först måste partichefen Jakers med flera ansvariga från invasionen 68 avgå. Bengt Norborg, Prag.
En ny tjeckoslovakisk oppositionsgrupp bildades efter den stora demonstrationen i Prag igår kväll. Gruppen kallar sig Civilt Forum och kräver bland annat att kommunistpartiets ledare avgår. Bland deltagarna finns den kände regimkritiken Václav Havel.
Den 20 november 1989, Sovjet.
Högsta Sovjet i Georgien förklarade igår att delrepublikens införlivande med Sovjetunionen var ett resultat av en militär intervention. Enligt det skarpa uttalandet förbehåller sig det georgiska parlamentet rätten att utträda ur Sovjetunionen.
Den 20 november 89, Östtyskland.
Det östtyska kommunistpartiets ledare Egon Krenz sa i en tv-intervju igår att resefriheten för östtyskarna aldrig kommer att inskränkas igen. Under helgen besökte 3 miljoner östtyskar Västtyskland och Västberlin. I östtyska Dresden krävde igår 100 000 demonstrerande fria val och att de ansvariga för krisen i landet ska straffas.
Rumänien den 20 november 1989.
Rumänien har vägrat flera journalister inresa för att bevaka kommunistpartiets kongress som inleds idag. Det gäller bland annat franska och jugoslaviska journalister som har skrivit kritiskt om den rumänske ledaren Ceausescu. Rumänska diplomater uppger att Ceausescu under partikongressen kommer att ta avstånd från reformvågen i övriga Östeuropa.
Det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté har sänt ett telegram till Rumänien där kommunistpartiet idag inleder sin kongress. I budskapet uppmanas de rumänska kommunisterna att uppmärksamma förändringarna på andra håll i Östeuropa. Rumäniens president Ceausescu, som motsätter sig reformer, uppmanas nu från Moskva att försöka hitta de humanistiska värderingarna i socialismen.
Georgien igen, 20 november 89.
Högsta sovjet i den sovjetiska delrepubliken Georgien har godkänt viktiga ändringar i konstitutionen. Det är något som oroar centralmakten i Moskva eftersom en del av lagförslagen innebär ett hot mot unionens sammanhållning, rapporterar vår Moskva-korrespondent.
För bara en vecka sedan fick de tre baltiska republikerna och den asiatiska republiken Azerbaijan bakläxa från Moskva. I de här republikerna hade nämligen proklamerats att sovjetiska lagar gäller endast under förutsättning att de inte står i strid med republikernas egen lagstiftning. Men trots Moskvas högljudda och färska protest har i helgen nu också Georgiens högsta sovjet godkänt en liknande lag. Enligt den nya georgiska konstitutionen gäller sovjetiska lagar inte längre i Georgien, som också tydligare än tidigare förbehåller sig rätten att lämna unionen. Detta är kontentan av de lagar som i helgen godkänts i Tbilisi, men det kalla stålet tar inte slut där. I den georgiska kommissionens rapport sägs också att 1920 års införlivande i Sovjetunionen var en rysk intervention och en rysk ockupation med syfte att ändra Georgiens politiska system. Det blir nu det georgiska högsta sovjets uppgift att godkänna eller förkasta den tolkningen av Georgiens införlivande i Sovjetunionen i maj 1920. I lagutkasten diskuteras också möjligheten att upprätta en georgisk armé och att georgier bara ska göra sin militärtjänstgöring i den egna republiken. För centralmakten Moskva är den georgiska diskussionen och de redan fattade besluten mycket obehagliga. Så länge som sådana idéer endast fanns i de baltiska republikerna måste ändå Moskva ha betraktat läget som under relativ kontroll. Men med republiker som Azerbaijan och Georgien förhåller det sig annorlunda och smittoeffekten är nu påtaglig. Georgien har visserligen inte samma utländska stöd som de baltiska republikerna, tidsaspekten är en annan och så vidare, men signalerna är tillräckligt tydliga att Moskva inte ser med samma blida ögon på utvecklingen inom det egna imperiet som i de östeuropeiska så kallade broderländerna. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
El Salvador, den 20 november 1989.
FMNL-gerillans offensiv i El Salvador har ebbat ut nu. Striderna har i stort sett upphört och nu räknar parterna sina stupade och frågar sig vad resultatet blev efter 10 dagar av blodbad och obeskrivligt lidande för civilbefolkningen.
Inga helikoptrar, inga stridsplan cirklar mer över San Salvadors arbetarförorter. Soyapango, Mexicanos, Sacamil och allt vad det heter. Den civila befolkningen kommer fram ur sina gömställen som skrämda råttor för att beskåda förödelsen, räkna sina döda och leta efter sina saknade. Militären står som tuppen på sophögen, gerillan är utdriven. Men så är det egentligen inte. Gerillan har retirerat tillbaka till sina baser på vulkansluttningarna och i bergen. Ingen part har segrat, båda har förlorat. De som förlorar mest är de som dör. 10 dagar av helvete och inferno har inte heller lett till några större politiska eller militära förändringar. Idag kanske El Salvador bara är mer polariserat än någonsin tidigare. Dödspatrullerna har tagit över där militären har misslyckats. Nu slår högerkrafterna till i ryggen. Dödshotelser är vanliga. Biskop Arturo Rivera i Damas talade igår i sin traditionella söndagsmässa i den fortfarande ofärdiga betongkatedralen i San Salvador. Han pekade direkt på militären och högerledarna som skyldiga till morden på de 6 jesuitlärarna i torsdags och berättade att han själv var utsatt för dödshotelser. Biskopen har också fungerat som sambandsman mellan gerillan och regeringen i fredsförhandlingarna. Idag på morgonen kommer också uppgifter om att en fackledare har hittats mördad efter att ha hämtats i sitt hem av okända personer. Återpekar allt mot högerns dödspatruller, skyddade av militären. Samtidigt besöks El Salvador av en medlare från de amerikanska staternas organisation, OAS. Men frågan är, vad kan han medla? Och vem ska han medla emellan? Den här veckan skulle parterna i inbördeskriget mötas i Venezuela. Av den saken förefaller det inte att bli någonting. Gerillan har nu visat sin styrka och förmåga under 10 dagar av offensiv. Dödspatrullerna har visat sina sidor. Resultatet är mer rädsla, skräck och förstörelse och över 1000 döda och ingenting annat. Marcus Ölander, Buenos Aires.
Den 21 november 1989. USA.
I ekonyheterna. President Bush skulle förklara USAs politik i El Salvador vid ett tillfälle igår, men reaktionerna blev häftiga, hör vi.
The question is, why are we supporting El Salvador?
No, and the answer is, why are we killing priests in El Salvador?
The answer is, we're not. Now you be quiet, and here's the answer to your question. We are supporting El Salvador because it had certifiably free elections. President Cristiani is trying to do a job for democracy, and the left-wing guerrillas must not.
Det var svårt för president George Bush att göra sig hörd när buropen skallade vid det möte som skulle bli en hyllning till den republikanska senatskandidaten Lynn Martin i Chicago. Vi stöder El Salvador därför att landet har haft fria val. President Cristiani försöker att rädda demokratin. Vänstern får inte ta över El Salvador. Vi dödar inte, sa Bush till en nunna som undrade varför USA dödar präster. 4 personer greps och leddes ut från lunchmötet sedan de skrikande hade agiterat mot den amerikanska politiken i El Salvador. De hade betalat 1600 kronor för att få vara med om att äta med presidenten och att lyssna till honom. I flera amerikanska städer hölls igår fortsatta demonstrationer mot den amerikanska politiken i El Salvador. I senaten hördes protestrop från åhörarläktaren. Speciellt kristna kyrkor har aktiverat skarp kritik mot att USA håller regimen i El Salvador under armarna efter morden på 6 jesuitpräster förra veckan. Men hittills har protestropen inte gett något resultat. Representanthuset röstade igår ner ett förslag om att förse biståndet till El Salvador med förbehåll. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Och den 21 november 1989, Tjeckoslovakien.
I Prag demonstrerade igår kväll närmare 250 000 tjeckoslovaker i den mest omfattande protesten mot regimen sedan 1968. Demonstrationen genomfördes utan att polisen ingrep. Igår uttalade den tjeckoslovakiska regeringen sin vilja till ekonomiska och politiska reformer, men försvarade också att hårda metoder hade använts mot demonstranter under den gångna veckohelgen.
Nyheterna den 20 november 1989 berättar om 3 länders problem i korthet.
Också i Östtyskland demonstrerar ikväll människorna med krav på bland annat fria val. I Leipzig marscherade mer än 100 000 människor genom staden och 10 000-tals personer demonstrerade också i bland annat Dresden, Halle och Schwerin. En av reformivrarna i det bulgariska kommunistpartiets nya ledning, Andrei Lukanov, vill bryta partiets dominerande ställning. Lukanov vill att regeringens och partiets roller klart ska skiljas åt. Nyligen avsattes Todor Sivkov som stats- och partichef i Bulgarien och Lukanov vill nu ha lagar som förhindrar en återgång till det gamla. Tvärt emot andra östländer har Rumänien skärpt reserestriktionerna och inhemska medier har ännu inte rapporterat om Berlinmurens öppnande. När det rumänska kommunistpartiet idag öppnade sin kongress sa president Ceausescu bland annat att det behövs en stark armé för att försvara den rumänska socialismen.
den 21 november 1989. Sverige.
Om Baltikum än en gång. Han har ju kommit med åtminstone skenbart motstridiga åsikter om huruvida Baltikum är ockuperat av Sovjetunionen eller inte. De baltiska staterna är inte ockuperade av Sovjet. Ja, det sa Sten Andersson för 12 dagar sedan när han reste i öst. Det väckte stort rabalder. Andersson blev tvungen att förklara sig i riksdagen förra veckan och höll fast i uttalandet samtidigt som han angrep oppositionsledarna Bildt och Westerberg. Men när hundratals upprättade balter demonstrerade i Stockholm igår kväll kändes utrikesministern nödgad att modifiera det här uttalandet som vi kunde berätta om efter tre redan igår. Nu heter det att de baltiska staterna är annekterade av vår supermaktsgranne i öst. I meddelandet till demonstranterna talade Sten Andersson också om självständighet i samband med de baltiska staterna. Tolkningarna av hans uttalanden blev många. Men nu tar Sten Andersson bladet från munnen och svarar så här när efter tre Cecilia Wanger frågar vad han egentligen menade.
Vad jag menade är exakt vad jag sa. Det är den uppfattning jag alltid haft, så det fanns inget nytt i det. Utan det jag kunde meddela och som jag tyckte var väldigt glädjande och hoppingivande är att det är total enighet kring den svenska utrikespolitiken. Jag hade uppfattat kritiken så att de ville ändra den. Och det var det som gjorde att jag blev något upprörd och ilsken. Men det har jag ingen anledning att vara längre.
Så du är vän med Bildt och Westerberg nu?
Ja, det är mina bästa vänner.
Men vill Sverige att de baltiska staterna ska bli självständiga?
Det är upp till... Ja, vi vill absolut hjälpa till att öka deras självständighet i ekonomiskt och socialt och politiskt avseende. Men vad som sker, det i realiteten, det beror ytterst på besluten i Sovjetunionen. Alltså i förhållandet mellan centralmakt och republikerna.
Så det är en inrikespolitisk sovjetisk fråga då?
Ja, i hög grad. Men det är klart att omvärlden har ett intresse, men Sverige har. Och det innebär bland annat det partierna nu säger. Vi har slutit upp bakom Helsingforsavtalet och där ska vi respektera de gränser som finns i Europa.
Och där slås det fast att det här ligger på sovjetiskt territorium?
Ja, visst. Det är klart. Det har varit den svenska inställningen sedan 40-41. Och den kan man... Eller det beslutet, eller besluten kan man ha olika uppfattningar om, också kritiska uppfattningar. Men det är ett faktum att idag så ger det oss möjlighet att agera som inget annat land har idag. Jag var den första att besöka dem och jag har de andra länderna i EG och USA kan inte ens skicka dit sina Moskva-ambassadörer. Så Sverige är i ett väldigt gynnsamt läge som jag menar vi måste använda oss av. Och det var då jag trodde att de tänkte rycka undan den chansen för de baltiska folken som jag blev upprörd.
Med dem menar du oppositionen?
Ja, någon annan har jag inte hört.
Så det är alltså bra för baltiska staterna att man flörtar lite från svenskt håll med Moskva då? Då kan vi lättare åka in och ut där och ställa och styra.
Du har en syn på utrikespolitik som jag inte riktigt delar. Här har inte flörtats med någon. Du skulle ha varit med i samtalen så hade vi inte dragit den slutsatsen.
Har du någon gång ångrat att ordet ockupation slank ur dig?
Jag ska inte yttra mig om det. Jag tar fasta på enigheten. Men ställ frågan till dig själv. Om vi nu alla erkänner att de här länderna ingår i Sovjetunionen. Och sen får du dra slutsatser själv också.
Ja, de kan ju ingå där därför att de en gång blev ockuperade.
Nej, nej, fortsätt att tänka du. Jag har fullt förtroende för dig, men jag tar fasta på enigheten och de möjligheter den skapar att hjälpa de baltiska folken till ökad självständighet.
Men igår visade du ändå viss förståelse för den oro och ledsenhet som uppstod bland exilbalter här
ja,
i Sverige.
Absolut, absolut. Det var en realitet och det fanns all anledning att gå ut och stilla den. Det vore ju eländigt om vi skulle få en debattsituation som bygger på felaktig grund. Och detta att jag missförstod oppositionens attacker, det har ju också lett till då att jag har gjort uttalanden som ja, nu har lett till att vi är eniga efter samtal.
Så det hela var bara ett stort missförstånd?
Ja, det förefaller så.
Den 22 november 1989. Libanon.
Nyutnämnde libanesiske presidenten Mawad dödades idag i ett sprängattentat i Beirut.
Attentat i Beirut har en förmåga att tända större eldar, och dagens sprängladdning var inte vilken som helst. Den var direkt riktad mot Libanons nyvalde president, och nu är han död, den 64-årige René Mawad, försoningens röst i ett sönderslitet land. På en sekund kastades Libanon tillbaka i ovisshetens kaos efter månader av mödosamt fredsarbete. René Mawad valdes till president i början av månaden under förhållanden som var absurda även med libanesiska mått mätt, när åldriga parlamentsledamöter möttes på en gammal flygplats i Syrien-kontrollerat område. Inte ens de kristna togs sätta sin fot i den fjärdedel av landet som behärskas av den kristne generalen Michel Aoun. Aoun själv har förskansat sig i presidentpalatset i hårdnackat motstånd mot valet av den nu dödade presidenten. Men den kristne presidenten utsåg, som författningen föreskriver, en muslim till premiärminister, och de båda var i begrepp att bilda en ny regering när sprängladdningen satte stopp för en fredlig politisk utveckling i Libanon. Mawad var den andra nyvalde presidenten som mördades i Libanon under 80-talet. År 1982 dödades Bashir Gemayel i ett attentat just när han skulle tillträda sitt ämbete. Hans bror Amin Gemayel tog då över, och det var när hans period var till ända för drygt ett år sedan som Libanons senaste kris utlöstes. Ingen ny president kunde då väljas, utan Gemayel utsåg istället befälhavaren för den kristna delen av armén, general Aoun, att leda en tillfällig militärregering i rivalitet med en muslimsk regering. Politisk kris ledde till militär konfrontation när Aoun föresatte sig att jaga ut de syriska styrkorna ur landet. Efter 6 månader av förödande artilleridueller kom så vapenvilan och valet av försoningens man till president. Men nu är han död, René Mawad, som ville ena kristna och muslimer, medan general Aoun lever i presidentpalatsets bunker, och invånarna i Beirut har anledning att se över sina skyddsrum. Titti Nylander, Nicosia.
Den 22 november 1989, Namibia.
Ikväll lämnar de sista sydafrikanska trupperna Namibia. Uttåget innebär slutet på en 74-årig ockupation av den tidigare tyska kolonin, som nu tar det sista steget till självständigheten.
Sent ikväll beräknas den sista av de kvarvarande 1500 man som Sydafrika fram till nu tillåtits ha kvar i 2 FN-övervakade militärförläggningar har lämnat Namibia. Återtåget inleddes i måndags då långa kolonner av pansarvagnar började färden söderut från de sista 2 baserna i Grootfontein och Oshivelo i Ovamboland. Som mest har Sydafrika haft cirka 50 000 man i norra Namibia för det 23-åriga kriget mot Swapo och för räder in i Angola. De flesta av de till nu kvarvarande 1500 soldaterna ska enligt en talesman för den sydafrikanska armén hem till Sydafrika igen, men en del förband ska förläggas i Walvis Bay, den sydafrikanska hamnen och militärbasen som ligger som en enklav på Namibias atlantkust och som Sydafrika kommer att fortsätta att behålla. Enligt det avtal mellan Sydafrika, Angola och Kuba som banat väg för FN-planen för Namibias självständighet skulle de sista sydafrikanska trupperna ha lämnat Namibia senast en vecka efter FNs godkännande av det namibiska valet, det vill säga igår. Men denna endagars försening har accepterats av FN. Kubas och Angolas motprestation, reglerat i samma avtal, är att mer än hälften av de kubanska styrkorna nu har lämnat Angola och att de kvarvarande styrkorna är förlagda långt norrut i Angola. Fortfarande behåller Sydafrika administrationen av Namibia till dess en grundlag är skapad och ett parlament och en regering är tillsatt. Det väntas ske senast i april nästa år. Men sannolikt kommer den författningsförsamling som valts och som igår inledde sitt arbete att försöka jämka samman sina ståndpunkter för att snabbare nå självständigheten. Något överraskande gick Swapo, som är det största partiet, igår med på en rad grundprinciper för konstitutionen som tidigare föreslagits av de största västländerna och som innebär att Namibia får ett flerpartisystem med regelbundna hemliga val, ett självständigt rättsväsende och grundläggande mänskliga rättigheter. Den sydafrikanska arméns uttåg ur Namibia innebär slutet på en 74-årig ockupation som inleddes 1915 då Sydafrika på britternas sida under det första världskriget anföll det dåvarande tyska Sydvästafrika. Sydafrikas tillbakadragande från Namibia innebär också slutet på det stöd Sydafrika genom Namibia har kunnat ge UNITA-gerillan i Angola. Med bland annat den följden att UNITA inte längre kan hävdas vara ett sydafrikanskt redskap och därmed kan få betydligt mer politiskt stöd från framförallt olika afrikanska stater i det förhandlingsspel som pågår mellan UNITA och MPLA-regeringen i Luanda. Bengt Turner, Harare.
Och från det indiska parlamentsvalet som inleddes...
Den 23 november 1989. USA.
Låt oss riva de sista murarna och låt oss göra slut på det kalla kriget. En uppmaning till sovjetledaren Mikhail Gorbachev från USA-presidenten George Bush. Uppmaningen kom i presidentens tal till nationen i natt.
I am reaching out to President Gorbachev, asking him to work with me to bring down the last barriers to a new world of freedom. Let us move beyond containment and once and for all end the Cold War.
Bush sa att nu är det kalla kriget slut. Det var gott om vackra ord i talet. Det var mindre av vägledning inför mötet utanför Maltas kust om drygt en vecka. Bush hade inget att säga om USA eventuellt kommer att öka de 4,5 miljarder kronor som har beviljats Polen och Ungern om stödet också ska sträckas ut till andra länder. Han tassade förbi den känsliga frågan om Tysklands eventuella återförening. Bara på en punkt riktade Bush maningar till Gorbachev. Det gällde Latinamerika där den amerikanske presidenten tyckte sig se tre skamfläckar. Panama, Nicaragua och Kuba. De två sistnämnda ville han med Gorbachevs medverkan få att också omfattas av reformivern som strömmar genom Centraleuropa.
Rapporterade Lars Gunnar Erlandsson från Washington.
Den 23 november 1989, Indien.
Våldet var värre, fusket fulare än någon indier räknat med. Och värst var det i premiärminister Rajiv Gandhis egen valkrets. Och händelserna under första valdagen av Indiens tre valdagar har gett nationen en sorts mental baksmälla. Vad är det vi sysslar med, vi som alltid prisat som världens största demokrati? Dödstalen från attentat och sammandrabbningar mellan politiska gäng stiger. Just nu är siffran 43 döda. Men politiskt viktigare är rapporterna som just nu flyter in om vad som igår hände i Amethi. Amethi är klanen Gandhis traditionella valkrets. Familjen har sett till att den flödar i välstånd. Och hela dagen ägnade sig maskerade banditer ur Gandhis regeringsparti åt att under vapenhot stjäla valsedlar och fylla i dem och proppa valurnorna fulla. Eller alternativt stjäla valurnor och föra bort dem. Och generalsekreteraren i ett av oppositionspartierna sköts i magen och ligger på sjukhus. Rajoman Gandhi, som oppositionskandidaterna heter, säger nu att det som skedde i Amethi är den slutliga spiken i premiärministerns rykteskista. Och naturligtvis begär han omval. Staffan Heimersson, New Delhi.
Tredje november 89, El Salvador.
Vänstergerillan i El Salvador föreslog igår kväll en omedelbar vapenvila mellan gerillan och regeringsstyrkorna. Gerillan föreslår att vapenvilan övervakas av FN och begär också internationell medling i inbördeskriget i El Salvador, uppger gerillans nyhetsbyrå Salpress.